Hur beskriver man någonting man tidigare aldrig upplevt? Går det att sätta gamla ord på en tillvaro som ter sig helt ny? Och om man upplever världen som allt mer kaosartad, var hittar man språket som kan förklara vad som egentligen händer? Det här var frågor som ledde kulturjournalisten Rickard Dinter in på en jakt efter ett språk för att förstå en ny tid. Och han började hemma hos poeten Agnes Järner.
Nu ska vi se. Nu är det lite så här, vill du ha en dikt om terrorism eller om kärlek? Eller vad vill du ha? Jag har allt. Jag har allt. Det är det som är mitt problem. Och sen har ju inte jag läst de här högt en enda gång heller, vill jag säga. Så att läsningen sitter ju inte.
Hur skapar man ett språk för en ny erfarenhet? En plötslig samhällsomvandling. Ingenting är riktigt som förut. Det du tagit för givet finns kanske inte mer. Marken skakar under fötterna. Att den där frågan dök upp i mitt huvud beror på att jag själv känt att jag har saknat ett språk för den här tiden. Den allt hårdare tonen, det polariserade samhällsklimatet, de antidemokratiska krafterna som fått plötslig vind i seglen. Vad är det som hänt? Och vad är det som händer i mig? För att råda bot på min språkliga förvirring gick jag till den stora bokhandeln för att leta bland dikterna. Poeter jobbar ju inte sällan med de där språkliga gränstrakterna. De är bra på sånt här. Problemet var bara att alla dikterna var borta. Kvar på hyllan står barnspel och origami i vackra färger. Vart skulle jag nu gå? Vem skulle jag prata med? Någonstans måste de ju ändå finnas, de som försöker fånga, besvärja eller gestalta just den här tiden.
Jag heter Agnes Järner. Jag är poet och bibliotekarie. Jag har skrivit två böcker, Skall som kom ut 2014 och Sus som kom ut 2017. Och jag kämpar just nu med min tredje bok som bråkar väldigt, väldigt mycket med mig. Den bråkar med mig.
En katt ligger och trycker på soffan. Flygplanen mot Bromma driver högt ovanför husen på Södermalm i Stockholm. Jag hittade Agnes Järner i en krönika i tidskriften Fokus. Nu sitter jag i hennes lägenhet. Agnes debuterade med diktsamlingen Skall 2014, som även belönades med katapultpriset samma år. Den andra diktsamlingen, Sus, handlar om industriell uppfödning av grisar. Hennes dikter har ett berättande drag, ett tydligt narrativ. Samtiden är hela tiden närvarande.
Men du, det är det här projektet som bråkar nu med dig så mycket. Ja. Är det någon slags, finns det någon att du har liksom gått vidare från den här?
Alltså, det är ju mycket, det handlar mycket om det som du har varit inne på. Det här med tiden vi lever i nu och den här på något sätt, det är mina ord med den här katastrofkänslan som man lever med, som många lever med, som jag lever med väldigt starkt, den känslan av att man går lite och väntar på undergången. Att nu lägger jag verkligen, det är inte där är mina ord. Nej, men att
det är en sån känsla du har.
Ja, det är en sån känsla jag har, att det är att vi, att man inte vet hur världen kommer se ut om 10, 15, 20 år, om man inte vet, är det någon idé att skaffa barn eller kommer de barnen, vad kommer det vara för värld de kommer växa upp i så fall. Att allting känns väldigt, väldigt osäkert och väldigt skrämmande.
Men det kanske var en sån känsla som också grep mig när jag pratade om det här, att jag inte hittade språk.
Mm.
Att det finns i det här, att det är en sån tid för det är dig. Och det är också någon, det är också ett sätt då, som du försöker då på något sätt hitta ett, jobba med då i poetisk form. Då.
Jo, men precis. Jag försöker hitta ett sätt att på något sätt beskriva. Dels blir det ett sätt att försöka hantera den här enorma skräcken som jag personligen känner inför den tid vi lever i. Men också att skildra på något sätt balansen mellan allt det storslagna som ju fortfarande finns. Alltså kärlek och vänskap och allt det otroliga som finns. Och den här mer eller mindre konstanta skräcken över att det ska tas ifrån en. Och på hur brutalt det kommer att gå till. Om du vill, ska jag läsa något?
Ja, gärna, om du vill. Alltså, det där kan vara så känsliga saker. Man inte alltid vill hålla på.
Ja, men det är känsligt. Men jag bjuder på det.
Och vad är vi nu? Nu är vi inne i din dator.
Nu är vi inne i min dator. Vi är inne i version 21 av det här manuset.
Hur länge har du hållit på?
Ja, det blir väl 2-3 år. Något sånt. Ska vi se. Du frågar dig, vill du ha en dikt om terrorattacken i Bryssel eller i Stockholm?
Stockholm.
Stockholm. Stockholm 7 april 2017. Fåglarna fogar sig inte efter förödelsen. Klockan 18.15 vaknar jag på soffan. Väckt av deras bestämda vägran att låta någon tysta våren. Träden är lika höga som de var klockan 2. Skillan lika ny och obrydd. Nyhetsbilderna fladdrar som förvirrade fjärilar. Försvinner och återkommer. Lastbilen kör in i våra lungor, punkterar. Från och med nu kommer det pipa varenda gång vi andas in.
Jag minns precis var jag var när jag fick nyheten om attacken på Drottninggatan. Jag minns alla nyhetssändningar, vittnesmål, bilder som snurrade runt i huvudet. Messen vi skickade till varandra bara för att berätta att vi var i säkerhet. Att skriva om det här måste vara väldigt svårt, tänker jag. Att det har med perspektiv att göra. Står man mitt i samtiden är det svårt att skilja viktigt från oviktigt. Se de små avvikelserna, detaljerna. Få den där känslan av överblick. Tid.
Kan du bli rädd för att bli, när man skriver om starka saker, att man kan vara rädd, för det kan jag känna igen, att man kan vara rädd för att man blir patetisk eller att man liksom inte...
Jo, absolut. Men det är man ju alltid. Det är jag nog alltid. Men samtidigt känner jag att jag försöker frigöra mig lite från det. Och att jag försöker ändå tänka att... Jag försöker hitta ett språk som uttrycker det jag vill uttrycka. Och sen är det mycket möjligt att det kan bli patetiskt i vissa ögon. Men förhoppningsvis inte i de ögon som räknas för mig.
Nej, men det här är intressant. För jag tänker att du står ju mitt i den här, det som jag pratade om egentligen. Det här liksom att inte att söka, att försöka på något sätt. Och kanske ligger det i sakens natur att man lätt drabbas av den här. Att man då lätt blir så här, och nej, nu är jag patetisk. Som att det är något dåligt.
Mm.
Att det inte är tillräckligt litterärt, att det liksom inte är tillräckligt bra.
Jo, men absolut, den rädslan finns.
Eller att du lyckas, den här paniken, ja, som du känner just nu, som du beskriver den här.
Ja. Liksom. Jo, men den rädslan är ju ständigt närvarande. Men jag känner att jag försöker hitta andra sätt att hantera min ångest och rädsla.
Mm.
Än att censurera mitt skrivande. Då tänker jag att då är det bättre att gå ut och springa.
Så när du skriver så kör du skriver på. Jag menar, alla har väl olika processer, tänker jag.
Alltså jag försöker se det som att det är i varje fall i två stadier i skrivandet. Man försöker skriva så rent och censurerat som möjligt i ett första stadie. Och sen går man tillbaks och redigerar. Och sen släpper man in andra läsare som får komma med sina synpunkter. Jag försöker i varje fall ha ett så långt det går. Det är ju svårt det också, men så långt det går har jag i varje fall ett stadium när jag försöker tänka så fritt som möjligt. Men det är ju väldigt svårt, för att man har ju också vid det här laget, jag har två böcker som har kommit ut och blivit recenserade, och man har alla de rösterna i sig, och det är väldigt lätt att Att försöka omedvetet försöka anpassa sig efter dem. Det är svårt att nollställa sig. Det kan man nog aldrig riktigt göra. Men jag tänker att det är ändå vad jag försöker på något sätt. För att jag skriver ju inte... Man skriver ju aldrig för recensenternas skull. Man skriver ju förhoppningsvis för läsaren men också för sig själv. För att man har ett, någon slags dunkelt behov av att uttrycka någonting.
Skitbra, det dunkla behovet att uttrycka någonting. Nu ska bara sitta alldeles tysta i 20 sekunder. För alla radiomänniskor måste alltid ta tystnad.
Vi borde ha varit ungefär mitt ute på ytan när Ek gjorde något med ratten. Hela jeepen ryckte till. Ser du inte? Ropar han. Och jag insåg att jag under några sekunder inte hade tittat efter ordentligt i kikaren. Han pekade med hela handen rakt ut genom sitt öppna fönster åt vänster om jeepen. Och nu märkte jag dessutom att han hade saktat ner rejält. Då såg jag. På marken, en bit bort. Mitt i allt tomma och öppna. Där satt någon.
Varje sommar åker jag samma gamla väg till landet. E22 mot Kalmar. Skogarna som aldrig tycks ta slut. Vilddjurstängslen. Rastplatserna som dyker upp med ojämna mellanrum. Alla dessa orter som blivit en del av mitt liv. Ringarum, Tåby. Välkända platser med sin pizzeria, sina torg, sina smågator. I författaren Jerker Wirdborgs romaner har det igenkännliga fått något främmande över sig. Det är som om en plötslig förskjutning har skett i språket. Här finns en nästan kafkaartad drömsk känsla. Ingenting är säkert. I sommarens syster rör sig två svenska ungdomar genom den svenska skogen. Det är så långt från naturidyll man kan komma. Ingen Astrid Lindgren-värld i sikte. Ändå finns allt det här. Träden, skuggorna, ljuset som sipprar ner från himlen. Det är som om man har förflyttat en känsla från en annan plats hit till det mest välkända.
När jag skrev till dig så skrev jag ju liksom att man skildrar att samtiden, det händer saker i vår närmiljö nu. Det är liksom polarisering, det är katastrofer. Hur... Samtidigt så är du författare. Alltså jag tycker det är alltid känsligt det där att prata om hur mycket man skildrar den. Alltså det är ju romaner man skriver.
Mm.
Men hur mycket finns den här samtiden tycker du?
Ja... Som sagt, jag har skrivit den här typen av böcker länge. Så att själva grundakkordet i detta, det handlar ju om en form av existentiellt utforskande. Det har ju funnits med långt innan samtiden blev så hårt polariserad. Sen kan jag väl se i takt med att den, särskilt under 10-talet här, liksom har bridits åt. Och jag tänker inte minst på debattklimatet på nätet och sådär. Att det finns ju en tydligare politisk tendens i några av texterna i Skyddsrummet Lyxgatan framförallt. Och även Sommarens syster dallrar ju en fråga naturligtvis under alltihopa hur flyktingar rör sig genom okänd terräng i andra delar av världen och hur vi då med våra förutsättningar skulle hantera det om vi var tvungna att göra samma sak.
Jag tänker att det är sån här klassisk perspektiv att man vänder först.
Ja, det är det konsten är bra på. Alltså, journalistiken kan inte göra det riktigt utan den kan ju följa någon som möjligtvis rör sig från Ukraina eller Syrien eller någonting över någon gräns. Och så. Alltså, det skulle kunna gå. Går man hela steget fram då?
Men det är viktigt att vi befinner oss
Ja, för mig är det nog viktigt därför att det är ju hemma landet för mig. Det är det här jag har sett och vuxit upp och det här laddningen kan uppstå för mig. Men det är klart, även efter resor så här ute i världen så kan det ju ibland vara intressant att plocka med en atmosfär därifrån och sätta den då i, vad ska vi ta, i Karlstad eller Sörmland. Det är en slags operationer där, va? Man transplanterar en atmosfär från en plats till en annan.
Jag körde förbi ett litet utbränt sågverk och en lika utbränd pizzeria. Och så var jag med ens inne i ett samhälle där det fanns en större militärpolispostering och de båda vakterna stoppade mig förstås. Jag fick tvätta av mig blodet och smutsen inne i deras lilla kur och när jag hade lugnat ner mig sa jag att jag skulle till Mörhult. Detta är Mörhult, sa den ene. Armén är här, sa den andra. Ta det lugnt, här händer ingenting.
Med fantasins hjälp så har ju författaren en enorm frihet att testa och experimentera med nya setups. Ja. Och gör man det i Småland så händer det definitivt något annat än vad det gör i Uganda eller så. Kapuscinski, jag har ju skrivit en text från Afrika som jag plockade ganska mycket ifrån när jag gjorde en av texterna där i skyddsrummet Luxgatan. Men det var...
Vad var det för text?
Den heter Vägspärrarna i Värend. Det är en person som ska ta sig med bil från...
Ja, din text, ja, precis.
Ja, just det. Och Kapuscinskis text handlar ju om att han också ska ta sig från en punkt till en annan. Och det är någon form av inbördeskrigsland han måste igenom där. Och man vet ju inte riktigt med Kapuscinski. Han hade ju tendensen att lägga till lite så att det skulle bli bättre. Men han var ju en gudabenådad berättare. Men framförallt är ju den texten en fråga och en maning till oss. Vad gör vi i sådana utsatta lägen? Vilka människor blir vi då? Vilka val ställs vi för och hur hanterar vi det?
Men kan du tänka dig att du med språkets hjälp kan liksom ta in erfarenheter du inte skulle kunna nå?
Ja, så måste man väl se hela författaryrket. Det är väl just det löftet och den potentialen i alla fall som finns i skrivandet. För andra är det bilden eller färgen eller vad det är. Men för oss måste det handla om orden och språket.
Men det där med dystopi, för jag tänker så här. Tänker du dig i den här romanen? Alltså är det skillnad på... För jag tänker ju inte på... Och det kan ju bero på att jag inte tidigare kunde, men jag tänker på dystopier. Jag tänker inte på dina romaner. Jag tänker på dem som romaner.
Ja, nej. Jag...
Vad är skillnad? Liksom, är de dystopier?
Ja, det är en intressant... Jag tänkte mycket på det när jag skrev Kall feber, för den bottnar ju mycket i Kallokain, som var en viktig bok för mig när jag var barn, eller ung då. Och där är den frågan väldigt intressant, för det är allmänt så benämner man ju det som en dystopi. Alltså kallokain är ett gift, som man, ett serum som man injicerar i folk, och då talar om sanning. Och det kan då missbrukas av den här totalitära staten i boken då. Men mot slutet av boken så vrider ju Boye på det där, och plötsligt förvandlar hon detta till en möjlighet. Det vill säga att vi behöver inte längre vara... förljugna. Vi kan vara oss själva inför varann. Alla kan vara precis den och med. Och gud vilken... Alltså, det är väl kanske det som vi alla innerst inne drömmer om att få vara. Och det är en väldigt skicklig glidning i den boken. Och det är snarare en utopi som Carlo Kenyon kanske erbjuder.
Ni är kemisk uppfinnare. Ni har gjort en viktig uppfinning. Vill ni köpa ett liv med den uppfinningen? Vill ni skänka den till universalstaten? Leo Kall.
Det är skitjobbigt nu, men om du på fem rader skulle beskriva Karin Boye-filmen som en synopsis, alltså så här, för en lyssnare, bara för att se så här, vad skulle du säga att den handlar om? Karin Boye anländer till Berlin.
Ja, Karin Boye hittar sitt sammanhang i Berlin som gör att hon kan helt och fullt acceptera sig själv. Ja, jag tycker det är så jättesvårt att sammanfatta filmen.
Någon som ser det kommer tänka att det är fel med vår tid.
Det tror jag. Men det gäller att inte vara för tydlig med det, för då blir det tråkigt.
Ja, det är det som är tricket.
Ja. Och det har väl ihop med det där med ordlösheten. Att ju fler ord man använder, det kan bli liksom en överanvändning av ord som skapar övertydlighet.
Jag har en bok hemma med gamla fotografier av mina hemkvarter. En man kommer gående nedför gatan där jag bor. Husen står där. Några samma som nu. Andra har för länge sedan rivits. Ändå den där känslan av att tiden liksom kryper ihop. Att avståndet mellan nu och då är mycket kortare än vi tror. Karin Boyes dystopiska roman Kallokain om Leo Kall och hans sändningsserum gavs ut 1940. Men ju längre tiden går, desto närmare tycks den komma. Åsa Stansén är animatör och filmare. När orden tar slut vänder hon sig till bilderna. Hennes kortfilmer påminner om poesi,
De är tillstånd lika mycket som handling. Nu jobbar de med en film om Karin Boye.
Den har du upplevt den här ordet som jag kan känna för den här tiden?
Mm-mm. Jo, men det är väl en del i varför jag ville göra den här filmen om Karin Boye också. Att både den tid Karin Boye själv levde i speglar ju väldigt mycket vår tid idag. Och den här otäcka utvecklingen vi ser med liksom populistiska partier. Karin skrev ju också boken Kallocain som verkligen är liksom en dystopi. Som verkligen, där hon förutsåg jättemycket som händer nu med övervakningssamhälle. Det är ju helt otroligt egentligen hur hon kunde. Det är väl också därför det finns ett stort allmänt intresse för Karin Boye som person.
Och för dig?
Ja, men ja, jag tycker det är något väldigt fascinerande med det du sa just om att vända sig, gå tillbaka till tiden för att hitta ord för att beskriva dagens samhälle. Och man känner att man inte riktigt hänger med att kunna beskriva allt som händer idag. Och så söker man liksom desperat efter ord, efter liksom texter, efter sätt att beskriva samtiden. Och det blir ju också...
Och så hittar du det där?
Ja, men att det är också ganska logiskt att man liksom måste gå tillbaka till historien, just för att de bästa sakerna som sägs eller skrivs eller skapas blir de som lever kvar till andra efteråt.
Och att allt kommer igen.
Precis.
Ja, men det är jättesfint. Jag ser det verkligen. Att det blir så lätt att man tänker på historia som minnen och sånt som någonting som bara är tillbakablickande. Det kanske är till och med så att du skapar ett rum där de där tiderna är samtida.
Ja, på något sätt. Precis.
Ett poesins rum. Mm. För poesins rum har ju inte tid. Alltså det finns ju inte tiden på det sättet, om du förstår vad jag menar. Alltså,
ja.
Och så är det väl dina filmer väldigt poet på det sättet. De är ju det går inte att säga... Liksom, det finns ingen tid på det sättet.
Nej, det har väl ihop också med den här universella, allmängiltiga. Att man inte vill knyta det till för mycket en specifik tid. Man vill ju nå det tidlösa, precis som det universella.
Vad skulle du svara på det? Vad menas med gemenskap?
Att var och en är en cell bland andra celler. Med ständig uppgift att tjäna hela samhällskroppen.
Det är enkelt.
Ibland sitter jag på landet och bläddrar i gamla tidningar som vi sparat i lådan vid öppna spisen. Nyheter från 2002 och 2010, gamla väderlekar, bröllopsfoton, dödsannonser, braskande världsnyheter. Ibland får jag lust att helt lämna den här tiden och leva som om det fortfarande var då. Åsa Sanséns katt kommer insmygande i vardagsrummet. Några gamla New York ligger på bordet.
Om man tänker att 30-talet spelar den tid vi är i nu, så var ju hon också med om början av 40-talet, så jag menar. Så att det blir på något sätt att hon också kan hjälpa oss att sia lite om vad som händer om vi låter det här fortsätta, om ingen ändrar.
Hur fick du idén att göra filmen?
Jo, det var för att jag läste Karin Johannessons bok Den sårade divan. Och då, där stod det just, vilket jag inte visste om, att Karin Boye hade hade levt i Berlin 32. Att hon var med om, liksom att hon kunde gå på de här queerklubbarna som verkar ha varit helt fantastiska. Och att hon, som jag då fantiserade lite, men hon troligen kan ha träffat den här tidiga tyska gayrörelsen. Jag tror inte att det är så känt att det fanns en sån tidig medborgarrättsrörelse i Tyskland då. Och en man som heter Magnus Hirschfeldt samlade ihop namnunderskrifter till en petition, bland annat Freud och andra skrev under, för att legalisera homosexuella handlingar. Men han lyckades nästan med det 1932. Men sen, precis då, blev det ju kaos i tyska riksdagen och nazisterna, eller det, vad heter det, maktövertagandet skedde. Och sen, ja, och det blev liksom en fruktansvärd situation för homosexuella istället då med nazismen.
Men du som konstnär vill ju kanske skapa ditt eget, skapa någonting utifrån, när, och det gör du ju nu genom att använda
ja,
andra.
Ja, det är det som är så fantastiskt med film. Att man kan inkorporera liksom Karin Boyes ord så att jag hittar någon annans ord som beskriver den här samtiden. Så för i filmen så kommer ju det vara att då den skådespelaren som spelar Karin Boye ska ju läsa Karin Boyes poesi som, för Karin Boye uppträdde ju med diktuppläsningar och så dels blir det en sån scen och så sen använder jag också delar ur dikter för att gestalta andra händelser i hennes liv.
Så det kan vara ett sätt att hitta ett språk för den här tiden är att gå till en annan tid och hitta en
precis,
författare.
Precis, om det är en sån författare som Karin Boye som har så otroligt mycket att säga om vår tid nu. Och ja, jag vet inte hur hon bar sig åt för att, ja, men det är väl det där att vår tid nu, det är saker som har kommer tillbaka från 30-talet som nu har kommit tillbaka igen. Och eftersom Karin Boye levde i den tiden och beskrev 30-talet och början 40-talet så bra så går det att använda hennes ord idag. Så jag använder mig ju mycket av Kallocain och Kallocain är ju en framtids, det är ju Karin Boyes framtidsskildring och dystopi, men som nu har ju verklig, eller historien har ju kommit ikapp Kallocain, så att nu skildrar ju Kallocain nästan dagens samhälle om man ser på övervakning.
Ja, den är ingen framtidsskildring längre utan den är mer en nutidsskildring.
Ja, om man ser till övervakningen, man tänker på liksom hur vi, Facebook blir ju på något sätt att alla utlämnar sig så mycket på Facebook så att det inte behövs en sanningsdrog.
Det är svårt att liksom gömma sig.
Ja, precis. Ja, men jag tänker också på ändå på Facebook för just för jag tänker att för Karin Boye måste ju det också ha varit den totala förtrycket och mardrömmen att om man då till exempel känner en åtrå och längtan efter människor som man då enligt lagen inte har rätt. Man, eller ja, men en sexualitet har inte rätt att få finnas och den patologiseras och så. Och då måste man dölja den. Men om det går att läsa någons tankar så kan man inte dölja den. Och då tänkte jag bara på just det där med, var det inte något med IS att de använt Facebook för att hitta homosexuella män som de sen mördade.
Men är film och konst, det är ett sätt att liksom
besvärja?
Ja, eller på något sätt. Att ja, varför? Vad är det som är...
Om man tänker på allt som händer, klimatet och populismen och det här anti-intellektuella och fake news och Donald Trump och allting. Man måste skapa hopp. Eller som Greta Thunberg, vad Greta Thunberg sa att nu ska jag snart sluta mitt tal och nu ska man egentligen börja prata om hopp, men jag vill inte prata om hopp utan om handling. Så men man får väl. Ja.
Men ditt sätt är att jobba med film.
Ja, det är en handling. Frågan om det räcker.
Jag lämnar Åsa Sandsén, katten och Karin Boye. Och bege mig hemåt. Hur många gånger har jag inte åkt den här vägen? Samma fasader, samma butiker, samma fönster. Samma ansikten. Jag kommer upp i tunnelbanan och hinner gå bara en liten bit när jag får syn på något. En väldigt platt isbjörn i trä står lutad mot en gatlykta och svettas i den heta eftermiddagssolen. Över hela kroppen har någon sprayat ett ord med stora silvriga bokstäver. Psykos. Jag är uppenbarligen inte ensam om att leta efter ett språk för den här tiden.
Det här var ett reportage av Rickard Dinter för P1 Kultur.